DIs ledarpodd görs av Dagens Industris ledarredaktion och kommer att ta upp dagsaktuella ämnen inom ekonomi, finans, svensk och internationell politik samt andra samhällsfrågor med fokus på företagarnas verklighet. Ledarredaktionen består av DIs politiska redaktör PM Nilsson samt ledarskribenterna Frida Wallnor, Tobias Wikström och Lotta Engsell Larsson som kommer att förekomma här i podden i olika konstellationer. Jag som kommer att leda det här samtalet heter Andreas Johansson och är debattredaktör på Dagens Industri. I premiäravsnittet av podden ska vi prata om två ämnen. Volvo Cars börsnotering på fredag och Moderaternas nyss avslutade arbetsstämma. Och vi börjar med veckans stora händelse, noteringen av Volvo Cars. Efter en del tveksamheter så verkar ju ändå noteringen av Volvo Cars bli av den här veckan. Det här efter att Geely meddelat att man minskar sitt grepp över bolaget jämfört med vad som var fallet när prospektet släpptes. Och det här har fått de stora svenska institutionella investerarna att delta. PM Nilsson, vad betyder det att den här noteringen nu tycks bli av trots allt?
Jag tyckte att det såg ut som att noteringen höll på att misslyckas i förra veckan. Det fanns så många tveksamheter, både i prospektet men också bland de potentiella ägarna. Och sen så kom det ett antal tunga personer i näringslivet som ingrep handfast. De verkade ringa runt till varandra. De anrollerade och engagerade regeringen och gemensamt så gick man ut och sa att alternativet till en notering är mycket, mycket sämre och kommer eventuellt utmynna till slut i att Volvo Cars successivt, i alla fall andligen, lämnar Sverige. Om det misslyckas i Stockholm så kommer Volvo ha en tilltuffsad kinesisk ägare och den kinesiska miljön kommer att känna igen det här som det andra Huawei-beslutet och tolka den svenska miljön som direkt fientlig mot kineser och kinesiska företag och kinesiska investerare. Och det kommer inte gynna ett helägt kinesiskt Volvo, Sveriges största privata arbetsgivare. Så det är det. Alternativet förskräckte och därför så kommer det gå igenom.
Alternativet förskräckte, Lotta Engsell Larsson, håller du med?
Jo, men det är klart att det är jättebra för fordonsklustret för Sverige. Volvo är fortfarande den största arbetsgivaren, så det är klart att det är jättebra att det lyckas. Samtidigt så jag kan vända mig lite mot det här, ett Huawei till, därför att skälet till att det har varit problem är ju A, de har satt priset för högt och det har ju påverkats av B, att de inte släpper makten. Så att det är inga crazy konspirationsteorier vi rör oss med här, utan det är väldigt fakta. Och de backade ju också därför en del och stämplade om A-aktierna till B-aktier. Jag kan tycka, samtidigt som det är väldigt blandat det här, för samtidigt som det är ju fantastiskt, skulle vara fantastiskt om Sverige fick Volvo, ja, i bästa fall kanske en svensk majoritetsägare så småningom på sikt, så är det lite farligt när känslan för bolaget, det svenska bolaget, kastar liksom fakta över bord. Att jag känner att bolagsanalysen kommer lite i skuggan ibland. Mm.
Ja, men det är kluvet, det känner jag också när jag har skrivit om det. Om man tittar på Volvo Cars så är det ju ett bolag som ligger långt efter sina konkurrenter. Och elbilsförsäljningen är försumbar. Volvo har inga riktiga elbilar. Det finns ingen riktig elbilsplattform. De är inte framme med centraldatorn som är central för att funka som elbil. Så att men misslyckandet är värre.
PM, du har ju följt Volvo i ett antal artiklar i Dagens Industri. Om vi fortsätter ändå brottas lite grann med det här kinesiska ägandet. Varför är det så problematiskt för Volvo?
Jag tycker det ser ut som att den amerikanska administrationen har bestämt sig för att gå i konfrontation med Kina. Då kommer man avtvinga Europa att välja sida. Och det kommer inte bli en rolig historia. Och det kommer märkas på så många plan. Inte minst industriellt. Och i den miljön som elbilsvärlden rör sig i, den liknar allt mer de stora plattformsbolagarnas tekniska miljö eller spelbranschens tekniska miljö. Den är uppkopplad, den är full av sensorer och det är high-tech. Och då kommer man betrakta den här branschen som en säkerhetsbransch. Man kommer inte tycka att en stor biltillverkare i Skandinavien kan vara helägt som ett kinesiskt dotterbolag. Och samtidigt betraktar den här miljön som vi kallar Sverige som en säker miljö. Utan man kommer avkräva någonting annat. Och det gör att, tror jag, att det på sikt blir allt mer svårt att ha den här ägarkonstellationen som grund för Volvo Cars. En notering gör det mycket, mycket bättre. På sikt en annan typ av ägare som huvudägare gör det naturligtvis mycket bättre.
Skeptikerna då, jag vet att du brukar använda ett exempel från ett seminarium i Almedalen, berätta.
Ja, då släppte ju Säpo-chefen bomben att han inte ens öppnade ett mejl från Volvo Cars. Och det här var ändå ett par år sedan, före den här mycket, mycket negativa utvecklingen i Kina. Då betraktade större delen av Sverige Kina som en fullt möjlig partner. Det gör man ju inte längre. Sverige har ju snabbt gått från ett av de Kina-vänligare länderna till det mest Kina-negativa landet i Europa.
Och samtidigt så är konsekvensen av det du säger att vi inte kan ha, svensk industri inte kan ha någon tillverkning i Kina.
Kanske. I värsta fall så kommer man dit. Det beror i så fall på att den kinesiska miljön liksom blir för fientlig mot utländska företag.
Jo, men också att man blir, Apple har ju jättestor tillverkning där. Det är ju liksom högteknologi, så man kan ju, de kan ju liksom bugga och sabba.
Absolut.
Systemen. Så att det finns ett mått av, inte i ditt resonemang, men generellt i framförallt den amerikanska synen, så finns det ju lite obalanser.
Mm. Men vi bestämmer inte för detta själva. Det är väl där någonstans jag tror att man har insett i Europa och i Sverige att det är så. Det är USA som kommer att bestämma villkoren för det här kommande kalla kriget. Om vi har otur, det kanske, utvecklingen i Kina kanske vänder, vem vet. Det kan hända att den nuvarande liksom negativa inriktningen i Peking inte har legitimitet i landet. Det är ju ingen som kan avläsa Kina på liksom ett professionellt sätt eftersom det är så slutet, man vet så lite om det.
Vi lämnar Kina en liten stund. Tobias Wikström, vad betyder Volvo Cars för svensk näringsliv och Sverige?
Ja, nej, men det är ju Sveriges största privata arbetsgivare och det är ju ett varumärke. Jag kan inte komma på något varumärke som ligger svenska Sverige närmare om hjärtat, så att säga. Så att det går ju inte att överskatta. Och när det gäller då de här investerarna då som har sagt ja då till att hoppa på då i det här lägre intervallet av aktieerbjudandet, det är ju... Alltså, det ska ju mycket till för att stora svenska pensionsfonder och AP-fonder inte skulle hänga på. Det är ju liksom deras kärnförvaltningsuppgift är ju ändå att vara på Stockholmsbörsen. Och så att om de inte skulle haka på, om de skulle dra sig tillbaka i den här, som ju PM var inne på att man var orolig för förra veckan, det skulle ju vara en mycket, mycket uppseendeväckande. Alltså AP-fonderna är inga världsaktiefonder, utan de har sitt aktieinnehav placerat i huvudsak på Stockholmsbörsen, och det är ju det här kommer ju finnas i index och sådär. Det kommer ju många automatiska aktieägare på Stockholmsbörsen, så att säga, kommer ju att bli ägare av Volvo Cars. Så att det är fantastiskt att det här ändå tycks gå vägen, för jag tror att det är bra för Volvo att det kinesiska ägandet späds ut lite grann, om man får uttrycka det så. Mm.
Tobias, nu pratas det om att Volvo Cars kommer att bli en ny svensk folkaktie. Är det ett nytt Telia vi ser segla upp?
Nej, därför att Telia marknadsfördes ju hårt mot svenska folket, och väldigt många som inte hade aktier innan köpte sina första aktier som Telia-aktier. Och det var ju synd, skulle det visa sig. För många har ju förlorat en liten slant på det. Även om jag vet, folk vet ju vad de gör naturligtvis, men här tror jag snarare att svenska folket är otroligt mycket mer aktiemoget nu än för bara 20 år sedan faktiskt, och så många kommer nog att köpa med hjärtat. Behöver ju inte alltid vara fel, det är ju många andra aktier som man köper med hjärtat, och man vill ju gärna veta mycket om företaget som man köper i, och det måste man ju ändå säga att svenska folket har bra koll på när det gäller Volvo. Så att det blir säkert en folkaktie, men inte alls på samma sätt som Telia.
Lotta, vad tror du om Volvo som folkaktie?
Jag tror att känslan segrar över förnuft.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
årsskiftet. Det kan säkert bli en folkaktie.
PM?
Ja, det beror på hur det går på fredag. Jag tror att det räcker med att det sjunker några procentenheter. Så kommer det inte bli en folkaktie. Om den däremot stiger och gör de 90 000 småspararna som har tecknat eller ansökt om att få aktier rikare på fredag, då är det ju bäddat för en annan typ av utveckling.
Och utvecklingen följer vi naturligtvis i Dagens Industri och på ledarsidan. Vi ska byta ämne och prata om moderatstämman. Moderaterna höll sin arbetsstämma i slutet av förra veckan i Helsingborg där partiet slog fast politiken på en rad områden. Bland annat när det gäller invandringen, en skärpt kriminalpolitik och en ny klimatpolitik. Tobias, jag börjar med dig. Hur skulle du säga att Moderaterna mår som parti?
Nej, men nu mår ju Moderaterna rätt så bra. De är ju slutet på en rätt så lång resa då man har hittat hem, skulle man kunna säga. Det är ju ett värderande ord, men då de ändå har landat i vad de ska vara för slags parti och vilken roll man ska ha i svensk parlamentarism. För många idag i Moderaterna anser ju att Moderaterna hamnade fel och att kanske Fredrik Reinfeldt nästan lite oavsiktligt placerade sitt parti i en folla eller en fälla för 10 år sedan drygt, när man bestämde sig för att det var viktigt att isolera Sverigedemokraterna. Man kunde ju inte riktigt veta då hur saker och ting skulle utvecklas. Och sen så har det ju varit en mödosam process från det att man först hissade och sen dissade decemberöverenskommelsen då 2014 och 15 till att man förbrukade en partiledare till att det här nu har satt sig att man ska gå fram som med ett vad ska vi säga, matematiskt trovärdigt regeringsalternativ, regeringsunderlag inför valet 2022. Det vill säga att man samarbetar med de som vill något annat än den nuvarande regeringen. Och att det, man har rivit av alla dessa plåster. Och där tror jag att man har gjort grundarbetet. Det har tagit lång tid och där är man liksom nu.
Mm. Tobias, du har ju bevakat stämman. Var det något beslut som stack ut?
Nej, det var väl en sån här överraskningsgrej att förslaget om att avskaffa länsstyrelserna gick igenom. Det var nog partistyrelsen lite häppen och bekymrad över. Och det beslutet kommer det ju inte att bli någonting med. Men det var väl någon slags mer rebelliskt än så blir det kanske inte på moderatstämmorna nu för tiden.
Mm. I sitt tal så försökte Ulf Kristersson locka till sig S-väljare med löften om att få ordning på Sverige igen med en tuffare rättspolitik, och han bad om att få låna deras röst. PM, hur stor är möjligheten att han lyckas med det?
Ja, det var ett intressant utspel, inte minst eftersom Moderaterna allt mer och på olika sätt har kommit att likna S, tycker jag. Bara en sån sak som att partiledarna, nu när de byter till Magdalena Andersson, är ganska lika varandra. De är båda rationella logiker. De är utbildade civilekonomer. Kristersson var tidigare ekonomisk-politisk talsperson. De är mycket intresserade av ekonomisk politik. Det samtalet kommer att bli spännande att följa, tycker jag, och deras dynamik. Det är inte självklart bättre för moderatledaren att ha den här typen av motståndare, men det är inte självklart sämre heller. Löfven var svår att knäcka eftersom han hade så svårt att kommunicera. Han kommunicerade med sin värme och sin personlighet istället. Och det är ganska svårt att bemöta. Sen är de allt mer lika på så sätt att de öppet strävar efter makt. Det har S alltid gjort. M har på något sätt tyckt att det varit fult att vara ett maktparti. Men nu säger man klart och tydligt, det är klart vi vill ta makten i Sverige. Och båda är tilltagande pragmatiska. Och båda signalerar att de kan samarbeta brett. Ingen av dem går till val med fasta regeringsalternativ, färdigförhandlade, så som vi har vant oss vid att borgerligheten brukar göra. S har aldrig gjort så. S har sagt att vi går till val ensamma och sen så bildar vi regering på det sättet vi kan och med dem då vi kan. Och nu säger M likadant. Och att man därtill från moderat sida vill låna S-väljare är ju illustrativt, tycker jag. Jag tror det kan funka. Det finns en hel del S-väljare som är tilltagande misstänksamma mot Socialdemokraternas sällskap. De kan inte tänka sig något värre sällskap än centerpartister och miljöpartister. Och de tycker att det är bättre med det borgerliga sällskapet. Men de är socialdemokrater.
Magdalena Andersson tar över Socialdemokraterna i nästa vecka alltså. Lotta, vad tror du, hur kommer hon att leda partiet och hur kommer det påverka valrörelsen i stort?
Oj, om jag får säga två saker kring Moderaterna först. Det första är att jag tycker att det är toppen att Kristersson äntligen är lite mer framåtlutad. Det andra är att Tobias och PM är ju väldigt skickliga kremlologer. Och det värsta är att det finns fortfarande ett enormt tolkningsutrymme. Även om de har kommit jättelångt partiet, Moderaterna, så är det fortfarande... Jag tror att de flesta som... är engagerade i nyheter och medier och tolkningar förstår ändå inte riktigt innebörden av det här. Alltså, vill acceptera Moderaterna SD i regeringen? Vill, det är formuleringar, ja, det är kremlologi. Alltså, det kanske kräver ytterligare lite tid, men det där måste man bort från därför att väljarna förstår inte annars. Ja, din fråga om Magdalena Andersson.
Ja, hur tror du att hon kommer att påverka Socialdemokraterna framåt?
Jag tror att hon är en vinna eller försvinna. Antingen accepterar man den här nya typen som ju har vissa drag av Carl Bildt, minus humorn. Hon är teknokrat, hon kör över folk, både inom och utanför partiet. Om det initialt blir en stor framgång så kan det förläna henne stort förtroende. Om hon bara piss people off så kommer hon inte bli så långvarig.
Det har varit mycket snack om huruvida SD kommer att kräva en plats i regeringen om den M-ledda högerkonstellationen vinner valet nästa år. Tobias, hur ser du på det?
Nej, men det verkar ju inte som att de själva är inställda på det. Det blir ju ofta så att när journalister, när vi frågar Sverigedemokrater, kommer ni att kräva plats i regeringen? Då måste de så att säga ja. Därför att det skulle framstå som så konstigt att inte göra det. Men man ser ju på följdfrågor och på bisatser och sådär att de är inställda på att det inte blir någon regeringsmedverkan. Och det beror inte bara på att Moderaterna har sagt nej, utan det beror också på att de själva ser att de har begränsad kapacitet. Jag tror att när Simon Winge som intervjuades, han är vicepartiledare, när han intervjuades i Svenskan i helgen så sa han någonting om som antydde att de inte har den kapaciteten. Och det kan ju ändra sig naturligtvis, men inför det här valet så är jag övertygad om att de inte är inställda på att sätta sig i regeringen. Och jag tycker det behöver sägas därför att annars så framstår det ju som att det är något slags teaterspel att Ulf Kristersson säger de ska inte sitta i regeringen och så säger någon haha, det är väl klart att de vill. Därför tycker jag det är viktigt att se vad de själva säger, att de försöker alltid modifiera det här. De har inte den typen av förväntningar. Kanske dessutom så ser de vissa politiska nackdelar med att hoppa rakt in i regeringen. Det kan ju ge ett opinionsmässigt bakslag, dels därför att man tvingas stå för regeringspolitiken rakt av, men också därför att risken är ju uppenbar att det kommer in juniora personer som gör stora politiska misstag och inte gör bra framträdanden och så vidare. Jag tror att Sverigedemokraterna gärna står över den här mandatperioden, men de vill förstås ha inflytande för sin politik, och det kan de ju ställa desto hårdare krav på när de inte sitter med i regeringen.
PM, står SD över den här mandatperioden?
Nej, det har aldrig varit aktuellt med Sverigedemokraterna i regeringen. Inte från Moderaternas sida och inte heller som krav från Sverigedemokraternas sida, precis som Tobias säger. Sen så säger S, hävdar ju hela tiden att detta är en risk, såklart. Och därmed så ställer journalisterna frågor. Socialdemokraterna har en osviklig förmåga att sätta olika typer av agendor i Sverige och inför val jätteduktiga. Så det här är ett tema som kommer att återkomma ända fram till valdagen. Men nej, de kommer inte sitta i regeringen. De vill inte sitta i regeringen. Moderaterna vill inte ha dem i regeringen.
PM Nilsson, Lotta Engsell, Larsson, Tobias Wikström. Jag säger stort tack för er och vi ses igen nästa vecka.
Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.